Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Surprise, surprise! Jag är tillbaka igen med ett avsnitt av Skräckbokcirkeln. Jag har intervjuat ännu en författare nämligen. Det är så här när man sitter i de här mörka och kalla månaderna. I alla fall jag vill gärna läsa lite. Det är ju, man tröttnar liksom i ögonen att titta på film hela tiden. Även om jag älskar skräckfilm. Så jag har skaffat en e-bokläsare och jag har skaffat ett konto på en e-boktjänst. Och på det här viset så, och som det var ljudböcker också, gick det ju himla snabbt att läsa igenom dem. Och då fortsatte jag bläddra i den kategorin som de sa var skräck. Och då ramlade jag över böcker ifrån Love Kölle som... Han har skrivit väldigt intressanta böcker. På hemsidan kommer ni kunna se vilka böcker det är som vi pratar om. Och sen så jag säger, här kommer intervjun. Då har jag äran att presentera dagens gäst som är Love Kölle. Välkommen hit, Love.
Tack ska du ha. Tack, kul att vara här.
Ja, vi ska väl säga som i tidigare avsnitt, det här är en författare, eller hur? Eller du kanske har spelat in film, man vet aldrig.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Min brorsa är kompositör och liksom håller på med filmmusik. Men nej, jag har inte haft något finger i den syltburken än i alla fall.
Ja, okej. Okay. Men då så, vem är Love Kölle? Var kommer du ifrån?
Ja, jag är född i Sundbyberg i Stockholm. Men jag bor i Linköping sedan, jag ska säga, 11 år tillbaka. Min fru kommer därifrån, så jag flyttade hit när vi pluggade och sådär. Och ja, jag skriver böcker, som sagt var. Romaner och noveller inom fantastikgenren, kallas det här liksom paraplybegreppet. Science fiction, fantasy och inte minst skräck då.
Okej. Okay. Vad fick du att börja skriva?
Alltså jag har ju alltid hållit på och skrivit. Alltså så länge jag har typ kunnat skriva liksom. Liksom ett av de så här tidigaste minnen jag har från liksom i skoltid var jag brukade sitta och skriva små berättelser liksom. Så det har ju alltid funnits där som en hobby. Och sen så har det ju liksom under årens lopp då gradvis ökat intensitet och liksom ambitionsnivå och sådär. Jag vill minnas att på gymnasiet där hände väl någonting att man började skriva lite mer seriöst, och efter när jag hade tagit studenten kom jag ihåg att jag tänkte så här att nu på hösten här då ska jag testa att skriva min första roman, eller jag ska skriva en roman, så jag gjorde det helt enkelt, och på den vägen är det, så att jag håller på liksom sedan dess, så att jag vet inte, det var ingen sån här det finns liksom ingen så här, jag kan inte pinpointa någon exakt liksom, där var det någon specifik enskild händelse som fick mig liksom, så där, som vissa som håller på med musik till exempel. Jag vet att Yngwie Malmsteen pratade om att han såg Jimi Hendrix någon gång när han var typ så här 5, och då öppnades hela världen för honom liksom, och sen dess. Men någon sån motsvarande har jag tyvärr inte.
Så det liksom bara... Du hade liksom ingen tipping point helt enkelt?
Nej, inget sånt. Inget sånt liksom dramaturgiskt tacksamt, utan det bara har liksom alltid bara varit så.
Okej. Men när vi ändå pratar om skrivandet, vad har du för relation till just skräck och skräckböcker framförallt då?
Ja, alltså Jag är nog egentligen mer en så här science fiction-snubbe, tror jag, än en skräckfantast faktiskt. Alltså jag gillar verkligen skräcklitteratur, definitivt. En av mina största inspirationskällor är Clive Barker. Jag skulle säga att hans Books of Blood är nog bland det bästa jag har läst, liksom i alla kategorier så där. Och H.P. Lovecraft med flera har liksom inspirerat mig väldigt, väldigt mycket. När det gäller skräckfilm, om man pratar liksom skräck i bredare bemärkelse, så är jag ju desto mer av liksom en skräckfilmsfantast. Så. Det är ju helt klart en av mina favoritgenrer när det kommer till film just. Och det så har det väl alltid varit, tror jag. Alltså, det är också så här, har liksom alltid funnits där i bakgrunden. nej, men jag skulle väl säga på så sätt att man är en fantast liksom. En skräckfilm.
Okej. Okay. Men apropå science fiction då, är det din debutroman eller kanske en novell eller vad du nu hade tänkt släppa första gången? Vilken var det och vad handlar den om?
Min debutroman kom ut 2013 och den heter Galtmannen och det är en science fiction roman. Den har väl vissa så här skräckiga inslag kan man väl säga. Den är typ, men det är lite åt så här slasher-skräck-hållet. Det handlar om en, vad ska man säga, det handlar om en, idag skulle man väl kanske kalla det för en incel-person. Det begreppet var liksom inte riktigt så här etablerat i gängse diskursen då på den tiden. Men det handlar om en man som är väldigt ensam och väldigt bitter och bor, det nu spelar sig liksom i något slags alternativt nu, eller alternativt då blir det. Så det är, ja, den är ju lite så här, det blir lite så alternativ historia också för att den, det är liksom ett, en nutida teknologin är, det skulle kunna vara framtiden, men det är liksom nutida teknologin är lite mer utvecklad och lite mer avancerad och sådär. Och det är många tendenser i samtiden som jag såg då och som har liksom utvecklats sedan dess, tyvärr. De är liksom förstärkta, så det var liksom som en slags satirisk, vad ska man säga, ja, men någon slags karikatyr av samtiden som det var då. Och han, den här huvudpersonen, tycker att föraktar liksom människor för att han menar att alla är så här så likgiltiga och så, det är så mycket konsumism, alla normis är så dumma i huvudet. Och så händer en del grejer som gör att han liksom lite som Michael Douglas i Falling Down liksom tappar greppet. Apropå sådana här väldigt dramaturgiskt välkomna tipping points. Så han bestämmer sig i alla fall för att skrämma världen då till förändringen. Så liksom chocka folk och bryta sig ur sin liksom konsumistiska hypnos. Men, och börjar liksom göra massa hemska grejer. Problemet är bara att det han gör exploateras av media och ingen liksom blir chockad eller bestört eller liksom avskjuten. Tvärtom så blir folk bara mer och mer nyfikna och det blir bara ännu mer uppståndelse då. Och den är ju otroligt mörk. Alltså den är, det var en utmaning att skriva faktiskt. Den är väldigt, väldigt rå och väldigt så här obehaglig. Väldigt grafisk i sig, skildringar av våld och sådär. Och anledningen till att jag skrev det är för att den handlar väldigt mycket om, den handlar ju om liksom våld i media och varför vi har så mycket liksom våld, våldsskildringar i till exempel då skräckfilm eller i nyhetsrapporteringen och sådär. Och den tesen som jag hade där lite grann var väl att det är något så här primalt i oss, alltså så här, vi är liksom byggda för det på något sätt, att alltid ha våld i någon bemärkelse eller hot om våld eller någon typ av fara när till hands. Vi alltid liksom, ja, vi är ju liksom byggda för att så här, vara beredda på vilda djur och andra stammar och så här. Och att det är idag då när vi lever väldigt tryggt och säkert och har det bra, kanske också uttryck i ett fiktionaliserat våld, och att det är liksom det sättet vi kan närma oss det här då. Så att det är väl liksom den romanens handling lite grann i ett nötskal. Och den är lite som en, vad ska man säga, det är ju som någon slags Batman. Han är ju som en slags vigilant person. För det minns jag att det var så fascinerande hur de här Varje gång de pratar om gärningsmän i svensk media, då är det alltid det där suffixet mannen, alltså typ så här lasermannen, örebromannen och så vidare. Och det är så här, påminner onekligen om den här namnen som superhjältar brukar ha, liksom stålmannen och spindelmannen och så där. Så galtmannen, han trär på sig en så här stor grismask liksom. Så det är ett namn som man får i media då, liksom, som han då sen tar på sig sådär. Och ja, jag såg den här nya Batman-filmen som kom, den här allra senaste. Det är typ den lite så här tonaliteten, fast ännu mer gore liksom.
Jag kan tänka mig galtmannen som en skurk i framtida Batman.
Mm, ja, absolut.
En onding med grishuvud som springer runt och trakasserar Gotham City.
Ja, men precis. Jo, ja, det är definitivt en antihjälte i alla fall. Ja. Om man säger så.
Och sen, när du berättar om hur galtmannen ser ut då, jag vet att du har flera andra karaktärer i dina böcker och noveller. Var får du inspiration till det?
Ja, vad fan fick jag kommer inte riktigt ihåg just det här fallet. Men när generellt, alltså det är väldigt olika. Det kan ju vara jag har skrivit faktiskt en bok om en person som jag känner som finns på riktigt. Men just det där, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur den här karaktären växte fram, men jag minns att det kändes väldigt rätt på något sätt när det väl, alltså att det kändes så självklart, nästan som man undrade om man vad det var för någon mörk underström i en psyke som man liksom hade något arketypiskt nästan sådär som man hade liksom täpat in i på något sätt. Huvudpersonen är ju såhär ganska överviktig man som har liksom en såhär grismask och går runt i liksom såhär rosa det är någon scen här för mig i boken där han råkar få in såhär typ en röd strumpa något i tvättmaskinen så att det blir liksom såhär vit tvätt, det blir rosa. Så det blir lite så här grisrosa. Sen har vi en sån som går runt med en stor pistol då. Och ska skrämma världen till förändring. Men jag kan mycket väl tänka mig att det var säkert slasher. Alltså de här klassiska 80-tals. Att den influensen kom fram där. Den här liksom maskerade hämnaren. Eller ja, hämnare är det inte. Men ja, du fattar. Den här liksom.
Enligt deras psyke så var det
hämnare. Ja, precis.
Hämna mamma och fixa mat i familjen och vad de nu gör. Eller jävlas med sovande ungdomar.
Ja, precis. Absolut. De är väl någon slags hämnare i för sig. Alltså Jason och Freddy. Det är någon slags så här hämndens liksom. Men som, vad heter de? Furierna i romers myter, va? De här som straffar folk och åker ut liksom. Alltså de är någon slags hämnddemoner typ.
Ja.
Så att, ja.
Men när skriver du som bäst?
Länge höll jag på, skrev jag ganska mycket på nätterna eller på kvällar, på nätter. Så men sen när man växte upp och liksom skaffade ett riktigt jobb så insåg man ju att den här bohemiska livsstilen håller inte riktigt längre. Så att jag var tvungen att anpassa mig och skriva dagtid istället. Men jag tycker det är ganska behagligt. Jag brukar skriva nu jobbar jag halvtid så att nu har jag liksom eftermiddagarna på mig att skriva och det är väldigt behagligt faktiskt. Men jag har märkt att jag behöver så här ramar liksom, för annars blir det helt enkelt inte gjort. Så att jag måste avsätta några timmar och tänka att nu är det dags liksom. Och händer ingenting så blir det ingenting. Så att jag vet inte, jag är som mest effektiv tror jag så här, kanske runt 3-4 på eftermiddagen när det är liksom man har fått rensa hjärnan lite och veta att nu är det dags, måste hinna så här många ord innan middagen liksom. Och då brukar jag bara sätta mig ner och köra liksom. Man stänger ut i världen, sätter på lite musik och bara öser på. Och det kan bli lite segt i början, men när det väl kommer igång så brukar lossna ganska fort så där. Det är väl som att träna liksom fysiskt, att det är så här segt precis innan, men sen när man väl har liksom fått upp värmen lite för flåset så brukar det rulla på liksom.
Jag ramlade ju över dina böcker på Nextory när jag satt och bläddrade runt efter nytt och läsa. Och den absolut första jag kom över, det var den första delen av Mannen från enhet 5541. Och då undrar jag såg ju en serie alla Men in Black där, men var fick du den idén utöver just utomjordingar?
Ja, det var en lite speciell. Den där är ju skriven om min vän. Alltså Isak Rahim, som huvudpersonen heter, han finns ju på riktigt. Det är ju liksom en snubbe som bor här i Linköping. Så den är ju helt till 100% socialrealistisk dokumentär, reportagebok. Nej, inte riktigt. Men den handlar om honom. Jag vill minnas att det var någon slags fyllegrej att så här, jag ska fan skriva en bok om dig en dag. Och sen så hade haft en massa idéer, så tänkte jag så här, varför inte liksom kombinera de här två idéerna och liksom lägga honom i den här liksom flippade, galna, liksom, med utomjordingar och resa mellan olika dimensioner och så där. Så den var ju, jag kommer ihåg att när jag skrev den så var jag ju, så pluggade jag fortfarande här på Linköpings universitet, och jag minns att jag var på väg, alltså utbildningen var på väg att ta slut, eller började så här, så smått röra sig mot sitt slut, och då tänkte jag så här, jag hade en del ångest, eller kanske ta i, men jag var lite rädd så här, för att tänk om det här inte har lett någon vart, den typen av funderingar liksom, så här. Tänk om jag måste gå tillbaka till mitt gamla jobb. Nu när det här är liksom att han inte kommer vidare alls. Så att, och det är precis där huvudpersonen är i början, att är tillbaka till sitt gamla jobb fast typ med sämre anställningsvillkor. Så det var väl lite ett sätt att bearbeta det. Och sen så, den börjar ju som någon slags skräckhistoria ju. Den första novellen är ju som en skräcknovell. Och så tänkte jag så här, vad kan man, jag började leka lite med olika genrer. Och ganska snart så blev det liksom som någon slags odyssé genom olika kiosklitteraturens olika subgenrer. Så det är ju i grunden någon slags, inte spionberättelse kanske, men någon typ av agenthistoria. Titeln är ju en parafras på Mannen från Uncle, den här spionserien från 60-talet. Och de olika historierna, de olika berättelserna är ju liksom så här, det är ju typ en ny genre varje gång nästan. Och jag försökte beta av de här klassiska, så det är någon som är liksom som en western, någon är mer som en deckare, och det är science fiction, det är någon som är lite Lovecraft-artat med så här, sjömonster och kulter och grejer, och sen ser jag den här första då som är en ganska renodlad skräckhistoria. Men jag minns faktiskt inte riktigt hur jag fick, alltså den första, jo, eller jo förresten, det är ju det är ju också delvis en uppföljare till min roman Ingrid. Jag tror att det kan ha varit där som själva fröet såddes, för att många menar, de flesta, inte Altman i och för sig, men typ 80% av det jag skrivit de senaste 10 åren har ju liksom utspelat sig i samma fiktiva värld och sådär, med återkommande karaktärer och platser, och de hänvisar till varandra och sådär. Och i den första berättelsen där i Mannen från enhet 5541 så besöker de ju, huvudpersonen är Ingrid, alltså Ingrid, hennes gamla stuga där hon håller på med svart magi. Och Isak ringer upp en, eller så här, i ett tillfälle i den första novellen där så tar han hjälp av typ en privatdetektiv som jag sedan har skrivit en hel roman om och sådär. Så att de löper ju liksom in och ut av varandra väldigt mycket.
Så man kan säga att du har gjort ditt egna universum.
Ja, precis. Jag sa det till Isak också, minns jag, i ett tillfälle. Så här, ja, det är typ som MCU, så här, Marvel Cinematic Universe. Och då sa han så här, ja, fast det är ju inte så mycket Marvel och det är inte så mycket Cinematic heller.
Det är mera Conjuring-aktigt.
Ja, precis.
Jag hittade också novellsamlingen 13 svarta sagor om ond och bråd
Yes.
död. Jag vet, du, en av dina historier finns med där. Vilken historia är det och hur fick du den idén?
Lite Uppstopparen. Och den här antologin är ju en del av en serie antologier som heter just 13 svarta sagor om, och så är det alltid något nytt tema då. Och som ges ut av bokförlaget Swedish Zombie, som för gav ut min bok Ingrid då, för första gången. Och den här gången så var det 80-talsskräck, det var liksom temat. Så det är väldigt mycket slasher, helt enkelt. Så det var det som var liksom instruktionen, typ. Liksom. VHS-skräck tror jag var så här, arbetstiteln, kommer jag ihåg. Så jag hade ganska fria händer och jag började spåna en del kring det där. Kortfattat så handlar min novell om ett gäng ungdomar i Sverige på 80-talet som en fredagkväll åker ut till ett nedlagt kollo där det bor en man som var kolloföreståndare och som inte alls tycker det är roligt att det kommer dit ungdomar och spelar Drakar och Demoner, dricker folköl och lyssnar på heavy metal-musik i den gamla kollobaracken. Och det här är den titulära uppstopparen då, som helst av allt önskar att tiden hade stannat typ någon gång för kanske 20-25 år sedan. Och han stoppar upp människor som andra stoppar upp djur. Jag tycker det är en ganska fascinerande, alltså det är en intressant, jag tycker det är så intressant det här, men jag vet att ni har pratat om det i tidigare avsnitt här, om just videovåldsdebatten och Studio S och sådär. Den här moralpaniken som var i Sverige på 80-talet är så otroligt spännande utifrån så många perspektiv. Så det kändes liksom lite för bra för att inte passa på. Om det här är temat, måste man ändå göra någonting apropå videovåld. Att just så här, allt det nya, liksom, det är nytt och därför är det per definition moraliskt bankrutt. Liksom. Lite den mentaliteten är spännande. Och för det intressanta är ju också att nu är ju liksom 80-talets kids där på något sätt. Alltså den här 80-talsnostalgin som har varit under de senaste åren med Stranger Things och alla remakes och uppföljare och så vidare. Alltså jag tycker verkligen om 80-talets populärkultur och sådär, men det känns uppenbart på något sätt att den generationen som då var unga liksom och läste Okej och spelade Drakar och Demoner och tittade på Bruce Lee och Motorsågsmassakern på piratkopierade VHS, de är nu liksom de som är så här, nej, det var bättre på min tid. Liksom, ge mig en ny, liksom, ytterligare en Terminator-uppföljare. Jag vill bara ha mitt gamla. Så att, ja, jag ska inte avslöja vad som händer i novellen kanske, men det antyds ju på något sätt att vissa karaktärer kanske så småningom också blir lite sådär.
Den är ju lite som en korsning, åtminstone mellan tre olika väldigt klassiska slasherfilmer. Bland annat Happy Birthday to Me, ska vi säga. Det är en av favoriterna bland alla våra lyssnare. Ja. Och sen, jag fick reda på nu, precis när vi började, att du ska släppa en ny bok.
Precis.
Berätta.
Bolmande ögon heter den. Den har precis kommit ut. Det är en uppföljare till, det här är liksom en regelrätt uppföljare till den här boken Ingrid då. Den handlar bland annat om en yxmördare. Så det här känns som rätt forum att
Now we're
prata om.
talking.
Ja, verkligen. Hela romanen börjar med att en ung tjej är på väg hem en kväll från bussen, eller ska ta bussen hem, hon har varit hemma hos sin syster. Och ser en skum man typ, så här, på busshållplatsen. Han har stort skägg och stirrig blick. Verkar vara liksom sinnesförvirrad på något sätt. Men han gör ingenting, utan han bara är liksom lite obehaglig sådär. Så hon åker hem och vaknar upp sen av att han liksom står i hennes sovrum. Så han kidnappar henne och det visar sig att han har en yxa och att det bor någonting i den här yxan.
Avslöja inte för mycket nu bara.
Nej, nej. Sen är det också delvis en historisk fantasyroman som utspelar sig på 1600-talet under häxprocesserna. Och så småningom så möts de här två trådarna då liksom i bokens liksom avslutande tredjedel sådär. Så att det är lite karaktärer och lite så här blinkningar bland annat till Mannen från enhet 5541 och lite andra historier så som jag har skrivit genom årens lopp. Så att ja. Och även Ingrid-karaktären då från boken Ingrid återkommer i den här. Så det känns jättekul faktiskt.
Så man kan säga, om man vill se grunden till allt ditt arbete, då ska man läsa Ingrid.
Ja, det är en bra, absolut, det är en bra början. Sen finns det ju en prequel till den också. Jag märker nu att det här blir kanske lite rörigt. Jag borde då skriva någon sån här rekommenderad läsordningslista. Men absolut, Ingrid är en bra entry point för den som är nyfiken på mitt skrivande. Helt klart.
Okej.
Därifrån kan man ta sig vidare till tyngre grejer så att säga.
Ja, i vanlig ordning varje avsnitt så brukar vi prata om minst en film som vi sett och tycker att den är värd att uppmärksammas.
Ja.
Så jag ställer den frågan till dig. Har du sett någonting på senaste tiden som du tycker är värt att nämna?
Ja, absolut. Jag såg filmen X som kom ut i våras, var det va? Har du sett den?
Nej, jag har faktiskt gått mig förbi.
Okej, okay, det är Ty West som har gjort den. Och den... jag gillade den skarp faktiskt. Jätteintressant. Den handlar om... kortfattat så utspelade sig 1979. När en grupp människor... de hyr ett litet hus. En gäststuga på en gård i Texas. Där det bor ett äldre par. Och du hör ju på en gång att man tänker direkt på en annan känd Texas-familj med en förkärlek till hantverk och träarbete, så att säga.
Benhårt arbete.
Exakt, exakt, precis. Nej, men de här människorna, de hyr ett litet gästhus där, för de ska spela in en porrfilm. Det här äldre paret som bor i det här huset som hyr ut den här stugan. Kvinnan där är enstöring kan man väl inte säga som bor med sin man. Men hon är väldigt så här, isolerad. Och hon håller sig instängd. Och hon blir ganska snart liksom, nyfiken på vad de här människorna gör där i ladugården. Och tjuvkika på dem. Så där. Jag vet inte hur mycket man får spoila i sådana här sammanhang.
Man lyssnar på eget bevåg.
Ja, just det. Men spoiler alert, säger jag här och nu i alla fall då, ifall någon vill stänga av. Det som händer i alla fall är att den här kvinnan, Pearl, den gamla tanten som är typ så här 95. Hon blir påmind om sin egen ungdom när hon var vacker och åtrådd av många. Och står liksom inte ut med de här yngre människorna och deras virila utsvävningar. Så att hon börjar helt enkelt mörda dem då i turordning. Och jag tyckte att den är väldigt väl, alltså den är snyggt filmad, det är bra skådisar, den är väldigt intelligent och jag tycker den är intressant för att den är så här, alltså just pornografi och skräck, jag ser det någonstans som någon typ av så här systergenre. Det är ju två genrer som, alltså dels är det ju någonting väldigt primalt, alltså det är ju sådana här djuriska, det är lite som du pratade om förut, att så här, den ena handlar om liksom död och överlevnad och den andra handlar om reproduktion kan man säga då på sätt och vis. Men det är två genrer där som i sig är väldigt liksom som har ett tydligt så här, voyeuristiskt inslag eller någon sån aspekt liksom. Och det här med voyeurism är ett så här, tema i den här filmen X. Det är väldigt mycket så att folk tittar på varandra och de spelar in film när man får liksom titta på tabu då. Och jag tänker i skräckfilmsgenren så all film är väl i och för sig en voyeur, alltså att titta på film överhuvudtaget är väl någon verks en voyeuristisk handling per definition, men jag tycker att i skräckfilmsgenren så finns det ju där, jag tänker exempelvis på Psycho när Norman Bates tjuvtittar. Det finns en annan gammal klassiker som kom samma år, Peeping Tom tänker jag på, som jag vet inte om du har sett den, men den är, jag tycker det var väldigt bra. Där var ju voyeurism också ett stående inslag och Henry, porträtt av en seriemördare, också sådana här tydligt också så här voyeuristiska inslag. Och inte minst såklart, jag tänker på Michael Myers, de här point of view shotsen liksom i slasher-genren. Det som är intressant med just så här pornografi och skräck är ju att det finns liksom ingen genre där själva tittandet problematiseras så mycket som just i bägge de här fallen. Alltså det är som att kritiken som har framförts kring de här två filmgenrerna handlar väldigt mycket om att om man tittar så blir man fördärvad i någon bemärkelse. Alltså att apropå den här debatten om videovåld, alltså så att om du tittar på skräckfilm så kommer du påverkas av det här och vill liksom emulera det du ser. Och liknande kritik har ju förts fram lustigt nog både från å ena sidan liksom från feministiskt håll men också från så här religiösa, konservativa grupper, att om du tittar på pornografi så kommer du också vilja ta efter det du ser.
Alltså kommer du till helvetet?
Ja, precis. Det är syndigt och det finns faktiskt också en sån här riktigt god svavelpredikant med i den här filmen X, som pratar om deviants och liksom att det är syndigt och sådär. Men man pratar ju till exempel om att unga män idag är porrskadade och det är toxisk maskulinitet och så vidare.
Men det har de pratat om ända sedan 90-talet när jag gick
Ja.
på högstadiet liksom.
Ja, men det finns liksom inga andra två genrer som jag vet där man resonerar på det sättet. Man har liksom aldrig någonsin sagt, ja men om du ser en komedi så kommer du bli väldigt rolig. Eller så här, om du ser en deckare kommer du vilja lösa brott eller något sånt där. Om du ser en romcom så kommer du vilja dejta folk. Alltså men det finns en föreställning om att de här två kulturuttrycken, det här är liksom voyeurismen, ja, det liksom smittar på något sätt tittaren. Så det är en intressant aspekt tycker jag. Sen är det också intressant att den utspelas just 1979 då. Båda de här genrerna, det nämns också av en karaktär i filmen att så här, nu som producenten bakom den här porrfilmen då i X är en ganska förutseende person därför att vi har tillfälle att säga han så här typ att ja men nu den här nya videomarknaden, jag känner på mig att det kommer vara liksom ett helt uppsving. Nu kan ju vem som helst sitta hemma och titta. Nu är det liksom inte bara för de perversa längre, utan nu kan vem som helst sitta och titta på snuskfilm. Och det var ju precis det som hände. Alltså så här att när hemvideon kom så fick både just skräckfilmsgenren och porrfilm ett enormt genomslag. Liksom. Jag tänker till exempel på Evil Dead eller en av mina favoritfilmer, The Thing. Vad jag förstår så var de ju inga större framgångar liksom på bio, men just när de hemvideomarknaden så slog de liksom. Och just slasherfilmsgenren är väl som klippt och skuren för att man ska gå ner liksom till videobutiken och bara så här plocka på sig ytterligare en sån här maskerad mördarrulle liksom. Sorority House Slaughter del 8 typ liksom. Men ja, nej men så den är intressant. Den liksom, sen är det ju också bara så här som sagt var en bra skräckfilm liksom. Så det är liksom underhållande och sådär. Men jag tyckte att det fanns en del intressant på just det här temat med att titta och att bli betraktad och liksom bli åtrådd. För både, återigen, både pornografi och skräck har också beskyllts eller kritiserats för att den här manliga blicken är ju någonting som man brukar prata om, framförallt inom så här feministiska kretsar, the male gaze. Det ligger säkert en hel del i det, men i X gör de en ganska intressant twist på det temat, därför att där är det ingen man som tittar, utan där är det liksom två kvinnor som betraktar. Dels den här Pearl och sen är det en i den här ljudteknikern i det här filmteamet som sen blir inspirerad och själv liksom deltar i aktiviteterna så att säga. Och det är också så här, är det per definition alltid någonting dåligt att vilja bli objektifierad? Lite sådana frågor ställer den här filmen. Jag vet inte om det är det riktigt. Alltså, så alla vill väl någonstans bli åtrådda. Om det automatik är så att man är ett objekt bara för att man blir betraktad. Eller om det kan också vara att man är ett subjekt. Jag vet inte. Hur som helst så tyckte jag att det var en. Man fick en intressant tankeställare när man såg filmen. Sådär. Och jag har sett också att det kommit en prequel som handlar om den här gamla tanten. Det är en skådespelare som heter Mia Goth som spelar både de som spelar Wednesday Addams i den här nya Familjen Addams Netflix-serien. Nej förresten, förlåt. Det är en annan skådespelare som är ex som spelar Wednesday.
Hon är med i Infinity Pool, är hennes
Just det.
nästa arbete.
Precis. Hon spelar i alla fall en dubbelroll i X. Hon är jätteduktig. Ja. Så det är typ, tänk typ Motorsågsmassakern möter Boogie Nights. Så skulle man kunna pitcha X helt enkelt.
Okej. Det
Så
var en
ja.
väl värd att se film, definitivt. Jag tror det blir min beskådande ikväll då, minsann.
Ja.
Jag tänkte ge dig chansen att göra lite reklam för dig och ditt arbete. Kanske lite om du har några sociala mediekanaler du vill dela med dig av.
Ja, jag har en Facebook-sida som är Love Kölle författare som man kan gå in på. Det är väl det jag är mest aktiv med, så att uppdatera kring nyheter och sådär. Sen har jag en webbsida också, lovekolle.se. Så att ja, det är väl där man får kika in då och kolla upp min nya bok, Bolmande ögon, som sagt var. Det finns ute nu i nätbokhandeln och på Science Fiction-bokhandeln. Så att om man har vägrat förbi där kan man plocka upp ett ex.
Men Love, då ska jag tacka dig för att du var med och berättade om ditt författarskap i skräckbokcirkeln, har jag faktiskt valt att döpa de här avsnitten till.
Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul att komma och snacka lite.
Och för dig lyssnare som vill se mer utav Loves böcker så kommer ni kunna läsa på skräckfilmscirkeln.com med vilka böcker vi har pratat om och sen lite länkar till vart man kan hitta dem. Om du är författare, gå in på skräckfilmscirkeln.com eller på våra sociala medier för att skicka iväg ett meddelande så kanske vi kan prata med dig kring ditt arbete, ditt författarskap eller liknande. Intro och outro till avsnittet är komponerat av Belsemora. Jag heter Patrik. Tack för att du har lyssnat.
FPN Productions.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.